Hej och välkomna till podcastet avsnitt 62 som ja, vi kan ta det redan nu. Det kommer att bli sista podden med detta namnet, för från och med nästa avsnitt så lanserar vi en ny ja, det blir samma podd fast med ett nytt namn och med lite annan vad ska man säga, inte inriktning men feeling, men mer om det blir det i nästa podd så att säga. Så att ni får suga på den hemligheten fram till dess.
Ja, men kommer om 2 veckor efter att ni hör det här ungefär då. Så att nytt namn och ja, lite förändring och sådär. Så att, och vi kan egentligen säga att det är det vi kommer göra. Podda.
Ja.
Ja, och, men vi kommer ju beröra inte spel liksom i diskussionsformat mer och så här. Men vi kan ju gå in mer på det nästa gång.
Ja, det tycker jag när vi presenterar alltihopa. För er som prenumererar så kommer allting finnas på samma ställe som innan. Så att ni behöver inte vara oroliga där. Vi kommer även lansera det på Acast också. Om man nu använder den på podcasttjänsten. Så att det kommer finnas lite här och där. Men mer om det och all information om 2 veckor.
Yes, och så bli inte oroliga för att den Facebookgruppen är med helt något annat helt plötsligt eller liknande. Så att då vet ni vad som har skett helt enkelt.
Precis, och jag kommer även lägga en liten text som förklarar allting så att den övergången, ja, kommer nog rätt bra. Jag vet att folk är oförändring. Go big on.
Typ så.
Som ni hör så är jag med mig i Blomstrand som vanligt.
Hallå, hallå.
Och denna gången var jag även med hos Roger som var missing in action förra gången.
Hallå.
Så Roger var jättepepp på att snacka om sina bästa och sämsta spel från förra året. Så att vi fortsätter diskussionen från förra podden med Rogers lista. Och sen var det några spel och annat jag också glömde att upp förra podden som vi kan diskutera nu med. Och sen kör vi ett lite race med vad vi har spelat den senare tiden. Och sånt. Och sen då nästa podd så tar vi hand om spelåret 2018. Allt vi vet kommer att släppas, vad vi är hypade för och hela den biten. Så om vi dyker rätt in i det helt enkelt. En kategori som jag av någon konstig anledning glömde nämna förra veckan. Som jag tyckte vi borde gjort, tar vi nu. Årets bästa sån här partyspel.
Mm.
Och där har jag, själv så har jag lite, jag vet inte, antingen så sätter jag bara vad heter det, That's You där, eller så sätter vi hela Playlink-initiativet. Jag vet inte vad ni
säger. Jag tycker spel specifikt, faktiskt.
Ja, då tar jag Knowledge is Power, eller inte Knowledge is Power för jag har inte kunnat spela det, och för någon konstig anledning så har inte den online spel.
Nej, det är den största akillesälen, annars hade det varit grymt bra faktiskt.
Ja, det är samma utvecklare som gjorde That's You. Så därför förväntade jag mig, eller förutsatte direkt att ja, den ska också ha online. För att det är i princip samma typ av spel. I runda slänga.
Det är jävligt roligt om man är 6 stycken på en hemmafest, kan jag lova. Så att,
ja, du har ju hårdtestat en hel del.
Ja, vi var, när jag fyllde 25 här så hade vi över ja, nästan 30 pers. Så att vi roterade och körde och SingStar. Då
fick ni plats med dem.
De stod, de sjöng, de satt, de låg typ det.
Roger, du körde också lite under julhelgen, va?
Ja, jag körde inte hemma, men jag har kört lite här. Jag körde det andra, vad heter det nu igen?
That's You, eller Knowledge is Power?
Knowledge is Power körde vi, ja, men vi körde bara 2 stycken då.
Ja.
Men bara för att testa lite grann och sådär. Och det var Ja, men det är trevligt liksom. Det kan jag tänka mig om man är ett par stycken och spelar så.
Det ballar ut riktigt mycket när man är sex pers just för att man kan förstöra för andra. Så fort någon tar ledningen så försöker man dra ner den genom att liksom så här slänga is på skärmen så man kan knacka bort den innan du gör ett svarsalternativ. Så det är ett väldigt kaotiskt spelare.
Det är också lite mobbing också då, att man targetar en person hela tiden.
Ja, det gör man. Den som leder och sådär är rätt. Ja. Jo, men så kommer det bli.
Men det är ju ett bra sätt att få jämna ut fighten också, så att även om du inte är världens brightest person så kan du ändå vinna liksom.
Och sen,
så har party.
Sen körde jag Hidden Agenda lite grann också. Men då var vi också bara två. Och det känns meningslöst att köra två, tycker jag.
Man måste vara tre nästan för att det ska bli någon roll. För det måste ju vara övervikt på besluten för att gå igenom. Men då blir det så här. Det är ju en som har, alltså lägger båda på ett alternativ var, så händer ingenting.
Nej, men så har man ju den här gömda agendan som alla ska ha, eller en får och sådär också, man ska gissa. Och det blir ju meningslöst om man bara är två.
Ja, det är det jag tänkte, alltså Hidden Agenda har ju två spellägen, har ju det vanliga storyläget, alltså det klassiska läget. Men där har du också även val om då man är två stycken, som jag har förstått det. Och då blir det väl som du säger, Lundsson, att är man två stycken så är det är majoritetens beslut som bestämmer. Men om man är två, vad händer då? Alltså då går det inte att spela.
Det blir typ att man får konversera bara, ska vi ta det här eller inte?
Ja, men det, vi kan man, ta det, då kan man lika väl spela en. Alltså jag tycker det var ja, då ska man nog vara några fler i så fall.
Mm. Jag satt och försökte köra det själv. Och det var inte lika roligt som att köra Until Dawn, även om det var ett helt schysst spel. Så kände man verkligen att fokuset har legat i utvecklingen på att det ska spelas med andra. Just med alla sånt dyker upp jätteofta.
Jag började ju köra spelet med Matilda, min fästmö. Och det gick typ en kvart och sen var jag så här, nej. Alltså det bygger på att vi är typ sex pers och folk sitter så här, men vi gör så här och så bara, nej, vad gör du liksom så här? Och så skjuter man någon istället och vet, någon har en hel agenda och så vidare. Men, så att, nej, jag känner att det spelet, det är väl det mest komplicerade av dem egentligen, för att det kräver verkligen sin, det är att man drar upp ett gäng och bara, ikväll ska vi spela det här i 2 timmar plus extra spelläget då. Men gällande partyspel, jag är redo. Sa du That's You som ditt?
Jag sa That's You för att det är en av dem som jag verkligen kört. Vi har ju kört det flera gånger, du, jag och Linus och andra. Och det är ju, alltså det är fruktansvärt roligt spel.
Ja, men jag håller med, jag lägger också som det bästa så här partyspel.
Vad finns det för mer att välja på för partyspel då?
Jag vet inte.
Det är ju Overcooked har kommit till PS4, Switch
och Xbox. Det kom förra året, eller det kom 2016.
Ja, det är sant.
Ja, men inte till...
Men om det kommer till Switchen ett år senare så...
Jag fick fram det kom förra året till PS4 också.
Nej, jag tror inte det. Nej, det gjorde det inte. Men Overcooked är skit på. Det älskar jag. Det är skitroligt. Jag har 3-4 stycken på.
Absolut. Men jag gillar med Death's You att det passar liksom...
Men jag vill bara, så finns det några alternativ att välja på? Alltså,
jag försöker tänka här.
Det beror ju på vad man räknar som ett partyspel.
Mario Party kan man ju på något sätt räkna som ett partyspel också.
Men jag har inte sett dem som Mario Party.
Eller inte Mario Party, Mario Kart.
Det kom förra året. Eller nej, vänta, nej, det är 2017 nu. Jag har glömt.
Ja, det kom ju som Switchen här. Ja. Lugna mig ner oss lite.
Ja.
Nej, men det som sagt... Som Borg påminner, det har inte kommit att Mario Party. Så de här klassiska partyspelen har inte haft något.
Det är inget sånt man vill sätta sig i soffan. Och för partyspel ser jag ju som att man sitter i soffan och spelar. Och har gjort.
Nej, men jag förstår det. Men då är det inte mycket alternativ.
Men det är därför jag tycker That's You vinner. För att du kan uppleva det hemma med kompisar och online. Och det är lika roligt båda tillfällena faktiskt. Och de visar ju lite det att om Mario Party hade liksom haft en ordentlig multiplattform liksom, där man kan spela ordentligt, så hade det varit lika roligt online. Liksom. Ja, alltså jag ser inte anledningen varför det inte skulle vara lika roligt online som med kompisar hemma. Faktiskt, det är ett sånt spel så att det är så kaotiskt och händer så mycket saker så vi hade suttit och asgarvat.
Nej, jag hade en fan inte sikt. Alltså så. För det, vi körde Mario Party, då hyrde vi det. Och sen så, både 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 har vi träffats varje gång det släpps ett nytt. Vi har då varit 6 pass eller sådär och så har vi spelat turet som. Och det är just den här hetsen när man spelar minispelen om alla sitter och trycker. Du vet, så här, det blir en helt annan atmosfär när man sitter tillsammans allihopa. Okej, visst det funkar ju online, men jag tror fan inte att det hade blivit alls samma liksom, atmosfär och glädje av det på ett sätt som... Man ser inte den andra, liksom, man kan inte syka på samma sätt.
Nej, visst. Alltså, jag kan definitivt tänka mig något som att de spelen är bättre i couch co-op så att säga. Men vi har ändå haft rätt kul med That's You.
Ja, väldigt skoj. Alltså, jag känner att det är en avvägning också. Om jag är så här en kväll, fan, nu tjejen borta på barbershop, så här rep i 3 timmar. Ja, men fan, lite, en runda Mario Party eller två, det hade varit jävligt skoj liksom, efter en lång arbetsdag. Och bara kunna få in det i vardagen och få ut det kan nästan vara mer tillfredsställande, just för att det kräver en del jobb att dra ihop någonting. Och det, jag menar, jag har haft många spelkvällar de senaste 5 åren, men det
kräver liksom
dedikation.
Men då man är inne på det också genom att kunna lösa det logistiska då med att folk jobbar eller de har andra fritidsaktiviteter, de har familj. Alltså försöka få ihop folk en kväll på ett och samma ställe är inte lätt. Därför är ju online-delen ett bra komplement till det.
Och därför vinner That's You och typ inte Launchers Power för mig, för att jag känner att det spelet är så pass underhållande och det funkar offline som online superbra med mobiltelefonen som kontrollalternativ.
Men det, så jag tycker vi har en kompromiss. Jag tycker vi sätter båda där beroende på hur man, hur man spelar det. För båda, jag tycker man ska erkänna båda två som partyspel.
Sen om vi lämnar den kategorin, så något jag glömde prata om senast som jag vet inte varför. Jag nämnde det någon gång, men inte, jag hyllade inte så mycket som jag borde gjort, men Mario & Rabbids, alltså det är nog alltså topp 3 spel förra året för mig. Det, alltså, det var
strategidelen. Ja, ska vi hoppa, ska vi hoppa in och ta strategidelen nu direkt, så nu när vi ändå är inne och snackar på det?
Ja, det kan vi göra. Jag vet inte om du tänkte ta upp strategispel, men
nu gör jag det helt enkelt.
Ja, men jag tycker helt klart det är årets strategispel. Det är ett spel som funkar perfekt on the go. Det är mer lättöverskådligt än XCOM, men det är inte mindre taktiskt skulle jag säga, för det är så pass mycket fokus på rörelse istället för kanske att man byter. Alltså det finns ju equipment och uppgraderingar, men du byter ju inte ut dina vapen i samma liksom maner kanske riktigt, och det finns inte lika många alternativ på det sättet, men jag tycker att man kompenserar för det som XCOM gör kanske med fler kvantitativa alternativ genom att man gör ett jäkligt unikt för den genren. För oftast handlar det om att man ska bara hogga bakom en sten och du vet, göra ett drag och bara nu ska vi vara försiktiga. Här handlar det om att ha liksom, det måste gå snabbt, för annars blir du skjuten och kommer du inte. Många banor bygger på att du ska ta det till slutet på typ 7 runder samtidigt som du dödar fienden. Så det visar ju bara att det är ett helt annat tänk i det här spelet. Och jag känner sig i slutet av året att jag vill hellre spela det här än XCOM, och jag går tillbaka och kör den här sortens spel.
Mm. Och det kom ju, fick ju XCOM en expansion förra året också. Nu glömde jag helt att hålla på namnet på den expansionen. Men det den gjorde var ju att den vände upp och ner på hela XCOM 2. Den la till nya funktioner, ny taktik, väldigt mycket grejer som, och gjorde XCOM mycket, mycket bättre. Från det att det redan var ett av de absolut bästa strategispelen som har släppts på konsol. Tyvärr så är det något sånt här som, spelar man på PC så är man van vid detta, för då kan man modda sin XCOM väldigt enkelt. Men vi har ju tyvärr inte moddar på konsol, så detta var verkligen en bra uppgradering av XCOM så att säga. Men jag håller med dig, alltså för mig, jag skulle köpa en Switch så fort Mario kom. Men sen hörde jag alla snacka om Mario, att hur pass missnöjd de var med det, för att det var inte det här Mario som vi trodde det skulle bli. I alla fall inte när jag snackar med dig, men snackar man med Nintendo-gruppen så är det ju det bästa som hänt sedan skivat bröd, som vanligt.
Jag älskar det också, men såklart.
Ja,
det beror på, man, alltså så här, om du kan leva med det collectathon och att du är ute efter kreativitet och sådär, då tror jag man är jättenöjd. Men jag är ute efter plattformsporr, och det finns ingen plattformsporr på det spelet i den manier
jag,
liksom,
jag är samma som dig. Det är det jag vill ha ut av ett Mario. Alltså, inte det här att springa runt och samla 8 miljarder månader eller stjärnor eller annat, utan jag vill ha mer tight plattformande i 3D som Mario 64 och Sunshine gjorde riktigt, riktigt bra.
Mm. Ja, men jag känner att Galaxy är garanterat det bästa spelet i den serien när man kollar till plattformselementen.
Nu har inte jag spelat, så det är mycket möjligt att jag kommer gilla det också, men för mig nu så har jag bara ett enda spel som gör att jag vill köpa en Switch, och det är ju Mario Rabbids Kingdom Battle. Än så länge. Och det är för lite för att jag skulle plocka upp en Switch. Men det kommer. Mm. Men Roger, om vi tar din, vi går efter din lista istället, och så kan vi ju fortsätta diskutera de kategorier.
Jag skulle bara säga att jag har också spelat Rabbids. Jag tycker det är ett jävla roligt spel. Det är lite långt bara. Det blir lite utdraget. De kunde halverat speltiden på det, för att det blir liksom lite uttjatat.
Halverat?
Ja, jag tycker det var alldeles
för långt. Roger som vill att spelet ska vara 3 timmar långt.
Nej, nej, men alltså, jag tyckte det var alldeles för långt. Det var inte...
Det... Jag tycker att man kunde kapa en av världarna. Så hade det räckt. För att den sista var lite för utdragen och tre världar var bra. Visst var, eller var det 4 världar var det, va?
Mm.
Startvärlden, isvärlden, spökvärlden, eldvärlden.
Mm. Ja, jag tycker ja. Det, ja, det blev lite...
Spökvärlden var den bästa helt klart i mitt tycke. Och den första.
Jag menar inte att man halverar världarna, men speltiden. Alltså så.
Ja, men kanske var så här 3 timmar man kunde kutta kanske.
Men det är helt klart roligt. Inget jag hade... Jag hade nog köpt en Switch för det, för att det är ganska likt XCOM de också. Alltså man vet ju vad man får. Men det är väldigt charmigt.
Jo, men om man älskar XCOM den typen av spel, så borde inte det vara en incentiv ändå?
Jo, absolut. Det tycker jag. Det är, som sagt, det är väldigt charmigt och... Ja, nej, jag
som var väldigt negativt inställd till just de här kaninerna.
Att jo, det, de är jag fortfarande. Jag tycker de är, jag hatar dem.
Jag tycker de är skitroliga.
Ja, jag älskar dem.
De är som minions fast faktiskt roliga.
Nej, jag tycker de är inte... Nej, jag gillar inte dem så mycket. Men de passar in i det här. Alltså så. Det funkar ju i det här universumet liksom. Gör det. Det är inte därför man spelar det spelet direkt, utan det är ju...
Det har
en hel del coola grejer och jag gillar det här. Jag gillar de här gameplay-momenten att man kan hoppa på varandra och få extra steg och sådana där. Så gör lite coola grejer. Att man liksom kan ta sig ganska långt om bara man har de här... Ja, att man kan liksom hoppa på sin ena medspelare och ta sig upp för kanter och sådär på ett annat sätt.
Det tar den klassiska formeln och sen lägger till sin egen twist på det.
Plus att man kan liksom, om man kan springa in i dem, glidtackla dem och så förlora dem. Och sen fortfarande ha sin runda kvar och göra något skada till. Så det blir väldigt taktiskt på det sättet. Jag gillar detta mer än XCOM, absolut. Det gör jag.
Hur är det med, som jag förstått det, så är man väl, är det 3 eller 4 karaktärer man har på spelplanen?
3.
Och där persongalleriet är väl större än 3? Ja, så väljer du då, alltså, du då välja vilket du ska ha med i din squad så att säga?
Ja, alltså ska man vara krass kan man säga att de 3 du börjar med är nog den bästa kombon generellt sett. Det finns en del, jag tycker Luigi är jävligt bra och Yoshi tycker jag är ett waste. Alltså Yoshi som är, de har ju så här, de har Yoshi och så har de väl Yoshi med en cap på, alltså så här, fast på en rabbit. Jag kommer inte ihåg alla kombosna, men de 3 du börjar med är egentligen den bästa kombon och alla är liksom, ja, jo, det är nog den stabilaste för att den har liksom en healer, den har dig som måste spelas. Och så har den en bra liksom tank typ. Antitank slash tank. Så att det är liksom,
men måste du alltid ha Mario med?
Ja.
Okej, så det är Mario som väljer du 2 polare så att säga.
Precis. Men Mario är bäst typ. Så att du vill inte... Alltså, han är
sån allround, eller?
Ja, han är allround med vissa riktigt bra funktioner. Så att han vill ha ett lag helt enkelt.
Mm. Hur mycket påverkar vapnen och sånt spelet?
Mycket.
Ja, det gör det.
Jag har märkt att när jag kom in i en zon en gång så var det såhär, oh, jag kommer inte klara det här. Så jag dog 3 gånger på rad. Jag får gå tillbaka och spela om några så jag får upp lite mynt så jag kan köpa de bästa vapnen jag kan nu. Och sen efteråt var det bara easy peace. Så att om du inte spelar bra första gången på alla många banor och får såhär 3 stycken utmärkelser så du får full pott, så kan det vara att du kommer vara tvungen att gå tillbaka och spela om för att kunna köpa nya och bättre vapen. För att det är svårt ibland faktiskt. Och då är det liksom statsen som spökar, att du måste ha ett bättre vapen för att du gör för lite damage och då förlorar du helt enkelt.
Mm. Nej, men då, alltså jag vet att det är ett spel som är garanterat på min Switch-lista när jag plockar upp en Switch. Så att, men du kommer
gilla det.
Jag sitter fortfarande och väntar på något spel till. Jag trodde Metroid, att Mario Zelda skulle vara det. Pokémon kan definitivt vara det som får bägaren att rinna över och får en att köpa en Switch. För att, även om jag inte har spelat... Jag har knappt spelat några Pokémon-spel. Senast jag vet jag spelade var på... Jag tror det var på GameCube, det här Open World... minns inte namnet, Roger, du vet exakt vilket jag menar.
Vad pratade vi om? Jag satt
Pokémon på GameCube.
Tänkte på hur mycket jag älskar min Switch när du satt och pratade. Jag tappade bort mig. Vad sa du?
Det var ju ett Pokémon på GameCube. Lite mer Open World.
Jag vet inte vad du menar. Pokémon.
Jag kom på namnet. Det var
det senaste... Colossus New World eller något sådär
coolt. Ja, jag har ju inte spelat så mycket Pokémon. Jag har spelat 1 Pokémon-spel.
What? Ja, då kan du prata med mig. Jag är Pokémon-proffs.
Ja, men du är ju lite, du är yngre. Du är generationen. Ja, Pokémon var ju för mesigt när jag sen...
Jag är nu inne lite på det. Men jag gillar konceptet. Alltså Pokémon med... you gotta catch them all och sen evolvera dem och göra nya och... Det var ju,
alltså släpp,
det, jag släpp älskar dem. Det i Både i Ni No Kuni och i World of Final Fantasy.
Jag tror ju så att Pokémon är exakt vad konsolen kommer behöva det här året, i slutet av året. För att just nu är det Bayonetta. Och det är Yoshi och Kirby. Yoshi och Kirby spelar egentligen ingen roll på det stora hela. Bayonetta skulle jag säga är viktigare för konsolen. Alltså HD Remastern än vad de spelen är.
Jag riktigt säger att vi även får 3 i år. Väldigt tidigt i år.
Ja, det var ju jävligt
mars.
Ja, det är
nu, jag vet inte, nu kommer väl, är det slutet på januari eller det är någon gång i februari som Marsen kommer, vet du vad det är?
Februari.
Ja,
mitten vill jag minnas.
Då låter det väl rätt, inte helt ologiskt att trean skulle kunna komma i mars. Man släpper Marsen precis
alltså,
innan
ingen aning.
De ska ju ha en direkt nu, de ska utannonsera vilken minut som helst på Twitter. Jag håller koll på det här.
Ja,
så de ska ha en direkt Roger. Nu i närheten.
Vi trodde ju först att den skulle vara idag eller imorgon, men vi får se när den är helt enkelt. Men det är deras absolut viktigaste direkt på länge, för att vi måste ju veta vad som släpps i år på konsolen.
En bild som är 7 minuter gammal, som är en bild på den här plåt-Niklas-gubben som Nintendo har haft som karaktär. Vet ni vad jag menar?
Ja, jag sitter också och kollar bilden, men jag kan inte komma.
Det är 7 minuter sedan. Det måste vara något relaterat vad som ska utannonseras. Kan jag tänka mig?
Ja.
Vad heter den gubben?
Ingen aning.
Roger, du som är Nintendo fanboy.
Jag måste kolla.
Om du går in på Twitter på Nintendo. Bara Twitter och Nintendo.
Först, ja. Nintendo of America.
Kan kolla här.
Ja, nu får du en live-rapport här alltså.
Ja, det blev perfekt i poddformat också. Sitta och diskutera om någonting som inte folk kan se.
Vi har den...
Det ser ut som en stor mutter som brinner.
Mm. Då borde man veta vad det är för något.
Alltså jag känner igen den, men...
Ja, men
då, vi får säkert reda på det snart. Mm. Men ska vi återgå till någonting som folk faktiskt kan lyssna på och förstå samtidigt? Så... Någonting säger mig att jag redan vet ditt svar i kategorin årets bilspel.
Ja.
Mm.
Ja, VRC 7. Det var det enda jag hade med på min topp 10-lista av bilspel.
Inte Forza?
Nej.
Stoppa pressarna.
Jag älskar Forza, men jag hade väldigt mycket roligare med VRC 7 detta året. Eller förra året.
Var det, om man säger så här, om du skulle jämföra VRC 7 med Dirt 4?
Jag har inte spelat Dirt 4, jag vill spela det. Men jag väntar på att det ska gå ner ganska mycket pris.
Okej.
Jag gillar just det här att man får välja i början direkt. Så vill du köra seriöst eller vill du bara ha roligt? Och jag väljer alltid, jag vill ha roligt. För att jag orkar inte köra seriöst i sådana spel när motorn eller någonting går sönder hela tiden. Utan jag vill lära mig att ta kurvor skitbra. Jag vill att det ska se snyggt ut när jag gör det liksom och sådär. Och jag tycker att VRC 7 gör det på ett väldigt, väldigt bra sätt. Det är roliga banor att köra, och just det här när man driftar in i kurvan så lägger sig kameran på sidan på bilen, visar sidan på bilen. Det blir ett väldigt, ja, det blir vi håller tempo på ett annat sätt i rally, tycker jag. Men just det, sen gillar jag verkligen, jag tycker det ser väldigt fint ut och att banorna är roliga att köra. Nej, jag kan bara säga att det är en körglädje. Jag tycker det är, ja, det är därför jag satt tänkte på det fan länge sedan jag hade så här roligt med rallyspel. Så att, och jag har kört de flesta rallyspelen, det är bara Dirt 4 jag har missat nu. Jag väntade på att det skulle gå ner mer pris, och sen har det gått ner pris, men då har inte jag haft pengar när det har gått ner pris, och då har det inte, men det ser också roligt ut. Men
det var så inte ens billigt under Steam-rean.
Det gick väl på en 200 någonting, 230 eller något sånt, men jag ville ha det lite lägre.
Nej, jag ska faktiskt spana in VRC 7 då, för att jag älskar ju Dirt 4. Jag tyckte det var riktigt, riktigt bra.
Ja, men jag har haft skitkul med detta, verkligen. Det rekommenderar. Det hamnade på plats nummer 10 på min top 10-lista.
Så pass alltså. Om vi tar sportspel då?
Usch, nej, jag har inget sportspel direkt.
Alltså sportspel, vi kommer ju fram till att det faller under brumrum-kategorierna. Och det fanns ju fan inga bra, alltså FIFA är inte sådär bra i år. Och NHL var ju trash, kom vi fram till.
Jag så minns att, inte om jag tog upp detta spelet här som jag skulle säga som mitt absolut favoritsportspel i år. Everybody's Golf.
Ja, men jag nog golf, golfstory i så fall till Switchen. Rollspels golf. Skitroligt.
Ja, jag har talat om det.
Ja, det får väl bli det i så fall. Väldigt charmigt. Annars
Nej. Hallå. Nu höll jag på att äta upp mig själva. Nej, men det är liksom du säger, alltså, vi har ju fått de här, det är de här samma spelen som kommer år ut och år in, alltså i sportkategorierna, med FIFA och Madden och NHL och PES och hela balletten. Så det är väldigt få gånger de står ut. Men det jag tyckte med Everybody's Golf, det var att visst, det är väldigt mycket arcade och humor och sånt i det, och det gör den riktigt bra. Jag vet inte när det kom, så jag och Christian vill ha nog, jag vill ha väldigt många timmar att spela det. Däremot upptäckte vi att de har ett jättestor flaw. Det är att du kan inte spela med kompisar competitive online. Vilket är väldigt lustigt. Om de inte har patchat in det eftersom vi slutade spela. För jag menar, det är klart man vill gå in och ta några polar och sen köra en hel course och sen se vem som är bäst. Men det går inte, som sagt. Vilket är väldigt lustigt. Mm. Mm. Så det är den där negativt egentligen på Everybody's Golf. Men jag var tvungen att slå ett slag för det, för att det var för jävla kul. Och det kostar inte så jättemycket heller.
Det jag skulle säga som ni borde testa om ni vill, om som jag räknar under sportspel, det är ju Rocket League. Det har jag haft asroligt med. För jag ser det mer som en sport än, det är liksom, ja, det är en sport.
Ja, jag skulle klassa det som ett sportspel. Mm. Definitivt.
Jag har haft skitroligt med det verkligen. Och nu har det släppt till Switch också, så jag har varit med i, jag och mina kompisar var med i en liga, Rocket League, liksom Rocket League League. Så vi mötte andra och sådär, och det var riktigt roligt med kommentatorer och sådär. Mm. Så att det kan jag rekommendera om man har två polare och köra ett lag där vi då spelar. Det är riktigt, riktigt roligt.
Och det kan du även spela så mot, om du sitter på din Switch, spela mot Xbox-spelare och...
Ja, fast man kan ju inte göra grupper där, tror jag inte, om man kör crossplay.
Nej, men det är bara att, alltså, skulle du ha någon som inte har en Switch fast om man har en Xbox istället, så kan du ju ändå spela mot dem, eller med dem, väl?
Ja, man kan, det finns lite olika grejer där, men det fanns någonting, jag vet, det var någon hake med att man kan inte göra grupper på något visst sätt, men man kan ju spela mot varandra med varandra.
Ja, men det är ju, det är perfekt. Mm. Vad har vi mer här? Ska vi snacka rollspel? Om det är något ens du har...
Alltså jag har ju min topp 5, jag tänker bara dra igenom sen. På,
ja, men vi tar din topp 5 då, så blir det väl lite lättare.
Det är bara, jag har inte delat in dem i kategorier, utan jag kan ta min topp 5, jag har min topp 10, men det räcker med topp 5 antar jag.
Nej, men ta din topp 10, så betar vi av det.
Okej. Okay. Ja, jag sa topp 10, eller 10 innan är ju VS i 7.
Mm. Så du börjar nerifrån alltså?
Ja, jag börjar på 10.
Ja.
Ja. Nummer 9, Destiny 2. Det har jag ju lagt många timmar, både på PC och på PSV, mer än vad jag trodde jag skulle göra.
Ja, du var inte sådär super Destiny 1.
Nej, jag gick ju in i det liksom på ett sätt som jag visste ju inte hur man skulle spela det egentligen, så att jag gick inte in med, jag gick in med att spela det som, jag ville ha en liten story, jag ville ha, ja, lite sånt. Jag tänkte ju inte så mycket på endgamet, utan jag ville bara ha en trevlig, rolig upplevelse med en story och sådär. Jag tyckte inte att han hade det. Jag tyckte det var ganska tråkigt. Samma sak. Ja, sen är tvåan, tycker jag, jag har haft roligare med det. Jag har spelat det med kompisar också på ett annat sätt som jag inte gjorde med ettan. Jag tycker fortfarande att det är liksom endgamen, det finns där, men ja, jag tyckte inte den nya expansionen var jättemycket att hänga i organen direkt.
Nej, där håller jag faktiskt med dem. Jag blev rätt besviken på Curse of Osiris.
Ja. Det var liksom, ja, de la till lite på en raid, men och ja, de hade en liten kampanj och sådär. Men ja, det var i alla fall. Det har haft tillräckligt roligt med det för att det ska hamna på min topp 10, helt klart.
Ja, alltså spelar man det med kompisar så är det ju mycket roligare. Absolut. För det är den här sociala biten som triggar in det.
Absolut. Nummer 8 har jag satt Cuphead. Ett av, helt klart ett av de bästa spelen i år. Fy fan vad roligt jag har haft med det. verkligen. Alltså både stil och musik och sånt, det är ju toppklass på det. Det är något av det bästa jag sett i år faktiskt. Och sen den här bosskavalkaden och alla bossar skiljer sig så mycket från varandra. Ja, jag tycker det är fantastiskt. Alltså. Jag tycker det är... Jag vet inte hur alltså jag har såna här märken i händerna efter jag har spelat det. För att jag tyckte att liksom kramar kontrollen. Så det är... Nummer 7 är jag satt Resident Evil 7.
Mm. Ja, det ligger på min definitivt topp 5.
Ja.
Det var... Jag skulle kalla definitivt mitt årets största överraskning också. Med tanke på att jag var inte jättepepp på det innan när det skulle över till FPS och sånt som jag nämnt tidigare avsnitt. Men Nej. Det verkligen satte Resident Evil på kartan igen. Det hade... behöll kärnan i Resident Evil och det gjorde något nytt med det. Och det gjorde det riktigt bra.
Hade första halvan varit lika bra som andra halvan, eller hade andra halvan varit lika bra som första halvan, så hade det nog hamnat på min topp 5 i alla fall. Jag tyckte andra halvan blev lite för mycket skjutande och lite... Det blev inte lika skrämmande där, för det var mer... Ja, det kändes som första delen var i huset och man gick och var rädd. Man hade inte så mycket att försvara sig med, utan det kom... Man blev mer jagad där. Och i andra delen så var man jägaren själv, för då gick man och sköt sönder allting.
Och herregud, den jävla mussan som sprang ut där man hade segmentet skulle gömma sig för henne.
Ja,
man
det är fantastiskt.
Nej, för rysningar fortfarande. Det var... Nej, det var fruktansvärt bra.
Ja. Nummer 6 har jag satt Battlegrounds. PlayerUnknown's.
PUBG då alltså, eller?
Ja, jag återkommer till det sen. På en annan sätt. Det här är ju årets bästa spel jag pratar om här. Årets spel är en helt annan sak för mig. Så det jag kommer prata lite mer om PUBG om en stund. Nummer 5, Wolfenstein 2. Tycker det fortsätter... skitbar från första spelet. Karaktärerna är fantastiska. Deras liksom konversationer och allt man kan lyssna på så där. Jag tycker de är några av de alltså bästa actionscenerna i år. Allt alltså det finns så mycket goda scener i det spelet som man bara man vet inte var man ska börja liksom. Jag vill inte avslöja för mycket hur man ska spela det, men det...
Tyvärr så ligger det faktiskt på min avdelning små besvikelser. Jo, alltså. Karaktärerna var fruktansvärt bra. Och speciellt hon, vad heter hon, tyskan? Du vet vad jag menar.
Ja.
Och sen, just hela den här första sekvensen när man får möta henne och hennes dotter och hela det. Alltså, jag bara satt och... Det var så välgjort hela den där, och sen när man väl kom ner till stan då i början och går runt i stan och sen helt plötsligt ser man två tomtar som går runt i KKK-kläder. Och man bara tittar, ja men det passar in där på något sätt. Och sen den här nazistofficeren då i fiket och lite sånt, och sen alla rebeller man möter. Jag tyckte karaktärerna var riktigt bra, men jag tyckte banorna blev väldigt långtråkiga.
Gameplayet är inte jättekul, det håller jag med om. Det är där det faller lite för mig. Jag kör ju på lättaste, så att jag vill ju vara en killing machine liksom.
Ja, men jag är lika som dig.
Så att det var inte lika, jag tyckte inte det var lika roligt. Det gick inte att smyga lika bra på detta som det gjorde på ettan. För här var det, här hade de satt ut sådana generaler man var tvungen att plocka ut, annars så bara tillkallade de jättemånga. Men jag tycker gameplay kommer i andra hand i ett Wolfenstein-spel. Konstigt nog.
Alltså speciellt i Machine Games.
För att både storyn och hur det utspelar sig, alltså jag tycker det är toppklass, alltså jag älskar den. Jag ville bara komma förbi gameplay, för att jag ville liksom fortsätta storyn. Jag tyckte det var...
Ja, det gick till en viss gräns som kändes det mer som att det var någon tråkig sysselsättning och bara för att jag vill se nästa cutscene så att säga.
Jag gillar vapnen, alltså tyngden, jag gillar dem, alltså jag tycker de har väldigt bra vapen i det här spelet, alltså jag gillar tyngden i dem och sådär, och jag tycker inte att det är dålig gameplay, jag tycker bara det har inte utvecklats lika mycket som det kunde gjort kanske. Hade det varit, så jag kan ju quota Giant Bomb, men hade det haft samma gameplay som Doom till exempel, som det nya Doom som släpptes, så...
Frågan är om det hade passat egentligen i Wolfenstein att ha den här jättesnabba over-top-actionen.
Jag tyckte
det Wolfenstein gjorde bra, det var ju just de här sneak-momenten när man sprängde och försökte smög fram och inte ville bli upptäckt.
Jo, men det finns liksom inte, jag hade nog hellre sett en omvändning där, för att jag tyckte det blev, här var det något liksom, här kunde man inte smyga ens för det gick liksom inte. Utan då blev det bara action direkt istället, för att det kvittar hur man smög, det gick liksom inte komma förbi fiende.
Inte på samma sätt som ettan. Nej. Eller deras
förra... Och då slutade det med att det blev bara action liksom. Och då hade jag hellre velat se att de så här, guns blazing, då går vi in och kör Doom. Alltså det här, alltså det var mer smidigare rörelseschema liksom, på ett sätt som jag gillar med Doom. Jag tror att, ja, men det hade jag nog sett hellre än vad de gjorde nu. Nu säger jag säger inte att det är dåligt, jag säger bara att det gameplay kommer ju verkligen hamna i skuggan av...
Ja, definitivt för karaktärerna och storyn och...
Ja, men det här när han träffar sin pappa, du vet, det är så, alltså sån jävla stark scen ändå. Och sen man får se hans uppväxt. Och man träffar Hitler, också en jävligt bra scen. Han träffar Ronald Reagan, och skjuter Ronald Reagan i huvudet.
Spoilers!
Ja, så är det.
Nej, men jag vet inte vad Blumsson, har du har inte kört Wolfenstein, va?
Nej, men det är ett spel jag tänker plocka upp på någon... det blev inte den här igen. Alltså jag är ju fullt upptagen med Witcher egentligen och jag känner att innan jag tar tag i något annat spel så kommer jag ligga lågt där.
Så men, du kommer inte kunna plocka upp något nytt spel från 2020 då alltså?
Nej, det låter ungefär som...
Jag vet inte hur långt jag kommer till Witcher nu, för du har hållit på med det här projektet jättelänge.
Jag ska faktiskt vara duktig och spela 2 timmar här snart. Efter podden ska jag försöka.
Jag kan köra igenom de här resten. Jag har 4 kvar. Ja, nummer 4 på listan är Legend of Zelda Breath of the Wild. Jag tycker det var rent, om man ser helt rent open world-mässigt, så är det något av det mest, alltså, bästa jag har spelat, just på grund av att man slipper. Man gör sin egen karta. Man går ut och ska hur man vill. Jag älskade det konceptet verkligen. Jag tyckte det var... Ja, nej, man kändes fri och man vet aldrig vad man skulle söta på. Än idag när jag spelar så hittar man liksom nya grejer som man liksom inte har sett innan.
Alltså det är ju typ den bästa upptäckelseresan jag har haft i ett spel, skulle jag vilja säga. Det är liksom så här, upptäckarlusten var liksom
total första 20 timmarna. Det är väl tillbaka till de här två klassiska första Zelda-spelen där det fanns ingen karta, utan du var tvungen att antingen rita du ner en karta, alltså du visste inte var du skulle, utan det var, du fick utforska världen själv, så att säga.
Ja, men sen allt det här sån små grejer som Nintendo gör liksom, där ledströmmen liksom med dina vapen liksom, smyg fram till när det är ett åskväder och lägg dina grejer vid en sovande jätte, och sen så slår blixten ner i vapnen och dödar jätten. Eller, och du möter ett stort gäng fiende och den största fienden tar upp en mindre fiende när hans vapen går sönder och börjar slå med den fienden istället. Alltså han håller sin kompis som ett vapen och börjar svinga och kasta honom. Alltså sådana grejer som bara händer. Jag tycker det är
väldigt logiskt allt som sker i spelet. Det är såhär, undrar om det här funkar, för att det gör det i verkligheten. Och det är såhär, det funkade. Det är såhär, alltså jag vet när det blixtrade och jag kastade ett vapen på ett ställe där det skulle brinna. Jag kastade i luften exakt innan blixten slår i. Den faller på stället och blixten slår ner och det börjar brinna. Det är såhär, jag hade inga eldpilar. Nej. Hade inget sånt, så jag bara tänkte I did science liksom. Och då funkar det helt plötsligt.
Så den biten gör det jättebra. Sen tycker jag inte, jag tycker att de misslyckas lite med grottorna. Det är där jag har det största problemet. Grottor och bossarna tycker inte jag var något
vidare. De är ju typ icke-existerande, skulle jag säga liksom, nästan. Alltså det är ju samma, det är copy-pasta 4 gånger om tyvärr.
Ja. Där hade de bara fixat det, att man bara kom ner och träffade de här. Ja, det gör ingenting om de hade återanvänt några gamla bossar, för jag hade bara liksom njutit av det ändå. Och sådär.
Alltså, med de bossar vi har sett i tidigare spel?
Ja, men Goma,
Dodongo, du
vet, alla de här. Nej, alltså nej, så. Nej. Det, alltså, för som de gjorde nu, det var, jag tycker inte det var roliga grottor. Pusslen var inte speciellt roliga. Och bossarna var ju liksom... Nej, det var inget, jag minns knappt någon av bossarna, för att det var liksom inga personligheter på dem. Det var mer bara...
Men det som är skönt då, om man vill spela om spelet en dag, för visst kan man köra New Game Plus på det här?
Nej.
Nej, okej. Men så att man vill spela om spelet i alla fall någon dag och är så här, jag vill inte spela templerna alls. Då kan du skita i det.
För men att, behöver man inte spela templerna?
Nej, man behöver inte. Det är mer bara, det handlar ju om hur mycket man ska bygga upp sig och kraft och sådär. Det är underligt.
Men om man redan har kört det en gång innan, då känner jag så här att okej, du vet exakt vad som väntar. Jag känner att jag var jävligt overpowered i sista striden. Och alltså, jag hade ju lätt kunnat skippa många karaktärer. Jag kollade något klipp efteråt och såg skillnaden när de pratade om det. Så att om du tycker striden är dåliga liksom, i templen och att det bara är en så här, waste of time. Skit i det. Gör det roliga liksom. Nu är det så här, det är ju kanske inte skoj att upptäcka spelet igen för att du har upptäckt allt. Alltså har man spelat nästan 100 timmar så har man sett majoriteten eller en stor del av vad som spelet erbjuder. Så att det är ju liksom, det är ett spel som man bara har liksom en chans med lite riktigt uppskattat, känner jag. Sen, alltså det som tidigare Zelda-spelen hade varit, du kan köra om Ocarina of Time och alla de här fantastiska templarna. Det är flera stycken, du vet, den ikoniska musiken och bossstriderna.
Alltså vattentemplet. Oh my god.
Ja, ja, men det är så här, alltså jag tycker ju de tre första templen, alltså det är ju min barndom för fan. Alltså jag var ju aldrig så duktig så jag spelade klart spelet nästan. Så jag körde om de templen säkert 15-20 gånger bara för att, och så det sitter ju i min ryggrad och de är helt fantastiska på sitt sätt, tycker jag. Så att
alltså, det är liksom, här handlar det ju om att upptäcka glädjen just i världen. Jag har väl spelat 120 timmar ungefär och jag har inte upptäckt allt på kartan överhuvudtaget. Jag upptäcker nya saker varje gång. Det skulle jag kunna fortsätta säkert spela 100 timmar till bara för att upptäcka allting i världen. Och det är det jag tycker är styrka med detta spelet. Jag tycker det är, jag är helt säker på att vi kommer få se det här är en förändring för open world-genren i stort. Jag är säker på att vi kommer få se liknande upplägg i nyare spel sen. Jag tror både EA och de här alla Ubisoft sitter och har antecknat ner ganska mycket från de här spelen. Eller från det här spelet. Om vad
Top alltså, Nintendo är ju pionjärer så det är inte så konstigt. Mycket av dem tar andra företag och lär sig av liksom, och så gör de kanske det rätt bra och så har de ett annat liksom tillvägagångssätt som gör att de skapar bra upplevelser. Så att det är bara bra om alla lär sig av varandra. Då får vi förhoppningsvis bättre spel. Men det är ju inget snack om att open world alltså behöver förändras. Så det händer just det här, ju med typ Assassin's Creed och liknande.
Bara detta nu. Här gjorde man liksom, man klättrade upp i torn här. Men skillnaden är att du var själv fri. När du stod där uppe så hade du ju bra utsikt, vilket är det viktigaste. För då kan du använda din kikare och själv märka ut punkter som ser intressanta ut på ett helt annat sätt. Utan det är inte så att här klättrar jag upp och sen får jag alla punkter utmärkta. Där finns grejer. Utan här är det mer, du har bättre översyn på vad du kan besöka om du liksom vill.
Och det blir interaktivt på något sätt. Liksom. Ja. Det är som att i verkligheten. Du bara, jag klättrar upp här. Ja. Och så börjar du kika liksom, i spelets värld liksom, som du skulle göra i verkligheten. Där är en sån. Det sätter ut en point här. Så som du har reagerat på egen hand. Och det håller inte din hand riktigt. Jag tror att många kommer lära sig det och liknande saker. Så att, det är ju bara skoj att det sticker ut så pass mycket från, alltså man kan säga Ubisoft-formulan, det är inget fel med den, men den har ju liksom varit, det har ju varit normen liksom.
Ja, men jag är glad att de inte gjorde samma sak, för det känns skönt ändå att det är lite, att det finns fortfarande chans till förnyelse på ett sätt. Så, för de kunde tagit den enkla vägen och bara gjort som ett open world. Det gjorde de inte, vilket jag är glad för. För då blev det en helt annan, som sagt, upptäckarglädjen. Det var länge sedan jag kände sån upptäckarglädje i ett spel.
Det är också det är svårt att spela om det spelet någon gång, för det är så här, ja, jag vet ju allt ligger typ, så det måste gå en jävla massa år, känner jag.
Ja.
Så jag glömmer av saker och ting. Men det här var fjärde spelet.
Fjärde, trean. Nu motsätter jag mig, nu kommer jag motsäga mig själv lite, för här har jag faktiskt satt Assassin's Creed Origins. Tror det eller ej?
Men det gjorde ju så mycket förändring.
En serie som jag ganska mycket hatar.
Jag sa till dig i början av året att du kommer tycka om Assassin's Creed mer än nya Zelda, vad hade du sagt till mig då?
Ja, nej, det hade jag inte trott på. Det trodde jag faktiskt inte. Jag hade inte tänkt spela det. Sen pratade jag med Matilda. Och hon hatar Assassin's Creed mer än vad jag gör. Hon hatar dem. Alltså, det är det värsta hon vet. Och hon bara, det är jävligt bra. Jag bara, va? Så då kände jag mig, ja men då spelar jag det. Och jag har skitroligt med det. Just på grund av att jag tycker det är så lättspelat. Det är det jag har problem med de andra spelen. Jag tycker inte de är lättspelade. Jag tycker man behöver tänka alldeles för mycket på vilka knappar man ska trycka på i de andra spelen. Jag fixar inte det. Jag tycker det är skitjobbigt. Här är det liksom, ja, du trycker ner en knapp så du kan smyga. Du är smygande hela tiden. Du går in i buskarna. Du ser när du är dold. Du kan vissla på fiender. Ta bort dem. Och du har bättre, jag tycker jag har bättre koll på vilka knappar jag ska använda för att göra saker, vilket jag inte hade de andra spelen. Det slutar alltid med att jag klättrar upp och sen hoppar jag ut helt fel, eller så ser någon gubbe mig som inte borde se mig, som jag tycker då. Eller så står det någon jävligt på taket som ser mig från mils avstånd och börjar, så kommer alla mot mig. Här är det mer, blir jag upptäckt, så är det de närmaste kanske som reagerar. Inte hela jävla borgen.
Grejen är att bara för att de ser dig så går de inte i attackmode direkt, utan du får nu upp en indikator på att de ser dig. Men de måste ju först undersöka om du är ett hot eller inte. Så tar jag dem ändå en stund och alltså, se om du är ett hot. Så du hinner ju springa iväg eller gömma dig om du skulle bli påkomma så att säga. Så helvete bråkar inte loss bara för att du springer in i en vakt. Om du inte är i ett område som är alltså off limit så att säga. Mm. För då bråkar du ju loss direkt. Mm. Men... ja, det är som du säger, alltså, de har förfinat väldigt mycket av kontrollmekaniken. Jag har inga problem med de tidigare, för att de spelarna sitter i ryggmärgen hos mig. Jag förstår vad du menar, definitivt.
Det är mycket mer lättspelat och jag älskar det. Jag tycker det.
Och, sen just... och det är så stort och så otroligt jävla snyggt. Det är ett av de snyggaste spelen nu tillsammans med Horizon.
Jag spelar... Det här är ju det spelet som jag är mest så här. Nu måste jag spela det här, för jag hör jättemånga säga samma sak. Jag vet Oliver som tidigare på Game Reactor, då jobbar för EA. Han är likadan, han är så här, det är ju skitbra. Mm. Och han och jag har varit stora fan av Assassin's Creed, men vi har varit överlag jävligt missnöjda senaste åren förutom Black Flag. Och nu har han så här, alltså du måste spela det. Det är skitbra. Det är inte konstigt, för det har gått så många år också, så det vore ju nästan tråkigt om det inte har liksom utvecklats så pass mycket mekaniskt och liknande.
Men jag gillar så mycket världen, när den är så levande och den är så färgglad, och jag spelar på PC och jag tycker det flyter på skitbra.
Fan, har ju bytt plats, har du blivit med i Star Racing?
Nej men just det också, att när du springer runt i världen och så har du alla sådana här vilda djur, och helt plötsligt kan du springa in i en massa vilda djur och så börjar de jaga dig, och så springer du in i en litet fort, och så helt plötsligt börjar djuren jaga och attackera soldaterna istället. Så du kan utnyttja djurlivet till din fördel. Och det är så dynamiskt. Alltså, det är uppe där, alltså, hur Witcher hanterar sin öppna värld också, med väldigt mycket random grejer som pågår runt om i världen.
Ja, jag gillar världen jättemycket. Jag tycker det är verkligen en fin, bra setting för spelet. Jag tyckte det var... Ja, nej, det överraskade verkligen mig. Det trodde jag aldrig, jag som har hatat serien så mycket. Men det är verkligen på väg åt rätt håll här, vill jag säga. Absolut.
Nu kommer ju en expansion, första expansionen med nu i januari som jag ser fram emot. Men om vi går vidare till Rogers nummer dos.
Nummer två har jag satt Super Mario Odyssey. Jag älskar, alltså det här är ett spel som gör mig bara glad när jag spelar. Jag bara slår på det och bara skrattar. Jag bara ler, jag bara älskar och bara springer runt i de här världarna.
Fan, obehagligt att se dig sitta spela ut en park typ.
Nej men bara, alltså det är så, alltså jag älskar hur de har byggt upp världarna. Alltså, från varenda vinkel man står så ser man något nytt som man inte har sett innan. Alltså, att det är så genomtänkta världar på det sättet att man måste stå på ett visst ställe, annars så ser man inte det man borde se på den här vinkeln. Alltså, flyttar man sig lite åt sidan så ser man inte lösningen på det.
Sånt där gör mig mer stressad ärligt talat. Jag känner att jag saknar typ mer straightforward galaxy-upplägget faktiskt.
Ja, nej, jag gillar det här. Ja. Att de har tänkt till att världarna ska vara... Alltså man måste utforska varenda hörn för att man ska kunna hitta det man ska göra. Och man hittar alltid något nytt så. Och just de här... Alltså när de går över till 2D-världarna och hoppar och det här. Alltså när Donkey Kong på skyskapan är något av det bästa jag har spelat i år. Alltså.
Men jag tror så här att du säger att man måste tänka till och sådär. För mig har aldrig Mario varit att tänka riktigt. Jag tror det är det som är skillnaden för mig. Att jag är så här, det är något nytt de gör. Och det får de göra självklart i deras spel. Men jag tror det är därför jag och många andra blev så här.
Ja, men alltså jag håller ju Mario 64 som ett av de bästa, och där fick man ju tänka till jättemycket på de svåra stjärnorna. Stjärnorna där uppe, hur fan tar jag mig upp dit? Så det är likadant här ju. Ser man
ett mycket sånt... mindre, alltså jag tycker det är mycket mer convoluted här alltså. Det är väl antalet också, och att de gömmer vissa helt sjukligt svårt då.
Jo, men det...
Jag känner bara att man tappar mycket av plattformandet istället. Det är inte så som att ord här... Alltså det, jag har hört att folk säger i slutet att de sista typ 50 liksom,
ja, det är fantastiskt.
Månaderna är skitsvåra. Men det är inte spelet. Spelet är liksom huvud... Jag säger så här, om när folk kommer till argumentet, ja, men postgame är så mycket svårare. Jag bara, men Alltså det är huvudspelet som är
huvudattraktionen. Ja, men då får man gå tillbaka till typ Mario 64 då. För att jag menar, efter det så har inte spelen varit svåra direkt. De har ju bara varit... Ja, det... Alltså...
Men det har åtminstone varit mer plattformingselement som har varit utmaningen åtminstone. Alltså jag tycker bara att när jag spelar typ ett spel som Galaxy så är det mer till... Alltså det är just det här grejen att du plockar upp 5 stycken månar på loppet och du plockar upp en stjärna ungefär. Och det gör ju att jag blir inte så här, oh yeah, got a star. Utan det är så här, yeah, found a moon. Another moon. Oh, another moon. Det är lite härligt att det blir aldrig någon sån här tillfredsställelse att jag klarar av någonting. För att det är, alltså, majoriteten av månaden är ju liksom ingen utmaning alltså, ta. Nej, jag, det är det jag uppfattar.
Jag förstår vad du menar. Jag tyckte också så
först. Men blev det, hade det varit bättre om de hade minskat antalet men fortfarande haft mekaniken där? Det blev en inflation av månader, det är det du ute efter?
Alltså, vissa månader hänger ju bara i luften. Alltså, inte ens, alltså, vi snackar inte ens ett ordentligt hopp. De bara, ciao Bella. Och jag bara, hello moon. Och så bara,
Ja, jag håller med dig. Alltså det, jag tycker också att det är för många månader, absolut. Men det finns månader som ligger där. Så finns det sådana månader som spelar roll. Man kan säga att jag delar in spelet i månader som de har slängt in som överflöd. Som man inte behöver ha egentligen. Och de månader som bygger på just pussel och hoppande och tänka tilltänkligt. Alltså man måste tänka på. Och det är ungefär 50-50 där skulle jag vilja säga. När man väl kommer till kritan sen. För det är jättemånga månader som verkligen liksom, man måste tänka till jättemycket för att kunna nå. Och verkligen kunna sin, alltså kan man inte alla eller kontrollen i spelet, hoppen med hatten och så klarar man inte det. Det funkar inte. Jag är på sista världen nu, eller den världen som, ja, ju mer månader man samlar desto mer världar låser man upp i slutet. Så nu har jag kommit till andra världen, extra världen man låste upp då. Och där är det liksom, jag har fått lära om hela min kontroll för att man måste kunna hatthoppande på ett helt annat sätt än vad man kunde innan. Och ja, just då, där är det alltså, de plattform som är där, det är nog ett av de tuffaste faktiskt jag har spelat i ett Mario-spel. Så det rekommenderar jag då om man nu är så här, för att vill man klara spelet så är det bara, alltså, tar man de månaderna som behövs liksom. Då är det inte svårt. Då är det bara liksom, det är som alla andra Mario-spel. Ta de nödvändigaste och sen klara spelet. Sen är det ju alla de andra efter det sen som man ska ta liksom. För att, alltså jag spelar ju det för att jag tycker det är så jävla roligt och fånga nya stjärnor och liksom klara pusslen och utforska. Det är ungefär, det är utforskaren som Zelda, men på ett annat sätt om man säger så. Här får man ju mycket mer framför sig. Men det är fortfarande det här utforskaren som du bygger på. Och tycker man att de utforskar världarna så då förstår jag att man tycker det är lite tristare än de andra Mario-spelen. För de andra Mario-spelen är lite mer fritt. Alltså så, ja, det här ska du göra. Här är mer, spring runt och kolla vad du hittar. Gå ner det här röret och hör var du kommer. Och just de här plattformen som eller 2D-momenten och sådär, de är så jävla fantastiska. Alltså. Jag tycker de är skitroliga. Så det förtjänar en andra plats tycker jag i alla fall. För att Nintendo, de slutar aldrig att förvåna mig i detta spelet.
Då är frågan, vilket är ditt Game of the Year? Jag vet vilket det är redan.
Men... Thomas Was Alone?
Ja, nej, det är Horizon. Det är nu ett sånt...
Oh, alltså då är 4 stycken. Alla vi tyckte att Horizon var årets spel.
Ni har pratat om det antar jag. Så,
yeah.
Nej, jag tycker det är årets bästa spel. Jag tycker inte det är årets spel. Jag tycker det är årets bästa spel. Mitt årets spel är Battlegrounds. Men det spel som är bäst tycker jag, som är alltså så här, om man säger till liksom, hur välgjort det är, så vinner Horizon. För det tycker jag har en fantastisk story, fantastisk värld och fantastisk gameplay.
Det var ju lite det vi sa, att det träffar liksom rätt på allt väldigt väl. Och sen gör det vissa saker helt sjukt bra, som typ striderna. Mm. Alltså de bästa striderna i Mario-spel någonsin. Alltså challenge me bro. Alltså det finns inget spel som kommer i närheten. Det går inte. Alltså striderna är så jävla bra. Mm. Intensiva, taktiska, snygga rent estetiskt. Allt är bara...
Mm. Och sen designen på monsterna.
Ja, världsbyggandet är liksom, alltså så här, Zelda har en cool utforskning, men de har ju inte i närheten av den kreativiteten i typ monsterna och liksom världsbyggandet. Så jag tycker att de träffar rätt på allt liksom, allting är en 8 liksom, åtminstone när vi ska sätta lite siffra på det. Allt är great liksom. Mm. Men sen är det vissa saker liksom bara och Bella.
Och så för man sen ihop det så blir det ju ännu bättre. Alltså det, Jag trodde inte något spel skulle kunna matcha Witcher 3 när det kom till Open World, men så fel jag hade.
Det är liksom ett, alltså Witcher 3 är lite mer lite mer tungsint och malande open world och är liksom pure class, men det här är lite mer spelglädje.
Ja,
och lite
ja
mer...
Witcher 3 ligger över som min lista alltid när det gäller open world-spel. Ja, det tycker jag inget kommer närheten av. Men
för,
man ser...
för mig är de här spelen tillsammans med Red Dead min topp 3 nu på open world-spel någonsin.
Mm. Ja, det ligger där.
Vad ser vad tvåan hamnar någonstans om den petar ner gamla Red Dead?
Det hoppas jag.
Jag vill bara nämna Battlegrounds en gång till, David, för det är det spelet som jag kommer att fortsätta spela hur länge som helst.
Då kommer frågan, spelar du på kusslådan eller på PC:n?
Jag spelar på PC:n. Jag har inte kusslådan.
Då förstår jag dig. Nej, jag visste det på inte länge.
Jag köpte detta i det var en annan att jag köpte PC:n, så var det för att jag vill testa Battlegrounds. Så att jag köpte den och sen drog jag med mig några kompisar. Och de första tider vi spelade, alltså när man åkte ner, man var livrädd när man landade för att man kunde liksom inte allting. Man ville inte ha, man ville inte vara närheten av någon annan. Vi gick i formation liksom, i ett kors, det vet så här, en dit och sen pratade vi hela tiden var vi var och så där. Och det, alltså så mycket jag aldrig skrattat i spel. Alltså varenda gång, varenda runda är liksom ett nytt äventyr. Man vet aldrig vad som händer. Fortfarande idag när jag sätter mig och spelar så är jag bara nyfiken på hur ska den här rundan sluta. Jag har ingen aning, men det roligt kommer jag ha, det vet jag. Och det är... Jag kan bara säga att jag har haft så jävla roligt med att ha spelat. Alltså. Jag älskar det. Det är inte mest välgjorda och sådär, men man tänker på hur roligt jag har haft med ett spel, så är det det. Jag ligger väl på 150 timmar nu, tror jag. I ett sånt här multiplayer-spel. Och det är inte likt mig att spela multiplayer eller sådana... Ja, multiplayer-spel så mycket.
Overwatch?
Ja, där ligger jag lite mer. Där har jag väl 250 kanske. Mm. Men i alla fall. Battlegrounds är mitt årets spel enligt mig. Och årets bästa spel, det jag skiljer de två, det är Horizon. Så har jag satt mig.
Nej, men du, jag kan inte säga något annat än angående Horizon. Jag bara tycker det är förvånande att... Det inte fick något pris överhuvudtaget på Game Awards.
Det har varit ett tufft år. Alltså, jag tycker det har varit skitbra.
Alltså, ja, ja, den har ju haft konkurrens, definitivt. Men att den inte fick någonting...
Det har nu varit spelat... Det var länge sedan jag spelat så här många bra spel på ett år. Och jag kan säga att Switchen är den jag har spelat mest på. Tillbringat mest tid med. Folk säger att det inte finns så mycket spel, men jag har spelat överflöd av spel som jag älskar på den konsolen. Verkligen. Ja, både i små spel... och större spel. Och jag har mest spelat bärbart. Ska jag tillägga så också. Jag spelar knappt på tv överhuvudtaget.
Nej, ja, det är, jag tror det är många som använder Switchen.
Ja, men jag trodde jag skulle ha tvärtom. Att jag skulle spela mer på tv. Men nej, jag älskar att bara kunna ligga i soffan och spela på den. Och ja, det är fantastisk. Fantastisk konsol alltså. Jag har haft så jävla roligt med den och tagit med den överallt. Tog med den hem i jul nu så att vi spelade snippeklipp så vi spelade Mario Kart. Och då hade jag två kontroller med mig redan för de sitter ju på kontrollen liksom.
Mm.
Ja,
jag ska ta med snippeklipps plus till vår superresa i år. Det är så givet. För vi körde huvudsnippeklipps när jag och ni opererade med halsmandlarna och switchen och det släpps. Och det hade vi jävligt roligt med. Så att...
Så snippeklipps plus är bara att det är bara mer banor.
Det är typ mer av det goda.
Okej. Nej, men Lundsson, jag vet inte om vi har med tiden, om vi skulle gå över det du hade spelat eller vi ska ta det till nästa podd.
Så vi fick ett rätt fint avslut här med att Horizon var bäst i år.
Ja. Mm. Men ska vi ta det andra i nästa podd då?
Så... Vi kan ta det, för ni verkar inte ha jättemycket snack om heller vad ni har spelat. Det tog vi ju lite med Vråge, han har kört på ledigheten. Och det,
skulle jag gå igenom allt jag har spelat till den här tiden så kommer vi nog sitta en hel podd. För det har varit okay. Så...
Ja, då kör vi abort på den.
jag har börjat ta igen den här backloggen från helvetet.
Ah, skoj.
Den börjar bli lite tunnare nu. Men nej. Det är
jag har ju Persona, kvar. Jag har Assassin's Creed, jag har ju Witcher 3 pågående. Det är inga lättviktare alltså. Så att I know the feels.
Ja, ja, det jag mest lagt tid på nu senare tid... i Lego Marvel Super Heroes 2.
Nu får du hejda dig för nu känner att du spinner iväg här.
Ja, nej men det är alltså jag och mycket annat vi kan ta det i nästa podd. Det blir mycket lättare för det kommer bli så långdraget.
Vi kan inleda lite med vad vi har faktiskt spelat från julen och framåt och så som lite kickoff och sen kör vi vad året har att bjuda på.
Det kan vi göra. Men då har vi fyra personers perspektiv på vad som varit bäst och sämst. Ja, förutom Roger, du har inte sagt vad du varit riktigt besviken på förra året.
Nej, det har inte varit så mycket.
Säger han som är här negativ och...
Ja, men jag kommer inte att sätta mig på botten nu. Jag vet faktiskt inte vad jag ska säga det. Jag får tänka,
Roger,
jag tänka på
det nästa. Sjöland, vilket var din besvikelse?
Ja, jag får nu tänka lite på den också.
Jag och
jag skulle säga
Wolfenstein Super Mario Odyssey.
Jag skulle säga Wolfenstein 2, men det känns inte helt rätt för att det finns grejer som varit värre. Så men om vi avslutar här och så blir det helt enkelt ett nytt kapitel i nästa podd med nytt namn, nya andra grejer.
Men samma avsnittsnummer.
Ja, nej, inte samma avsnittsnummer.
Nej, nästkommande.
Ja, jag vill bara säga att jag säger nog Mass Effect Andromeda, för det tycker jag inte alls om.
Så ja, den var bra. Ja. Den var bra. Den var riktigt bra.
Jag tycker den sabbade Mass Effect-serien för mig. Så!
Godnatt!
Yes, nej men då hörs vi om 2 veckor med i nästa podd helt enkelt. Nu har vi gått igenom vad som varit bäst och sämst, så att, nu har vi fått vår lista på det också. Så... till nästa avsnitt så får ni ha det gött. Ciao.
Hej.
Ciao.